Vet ni vad jag har följt och sett? Det kanske också ni har sett förresten.
Nej, vadå? Mm.
Nej.
Att Birk Borkassons kniv, alltså från Ronja Rövardotter,
ja, just det,
är till salu återigen.
Igen, men det var inte igen. Så länge sedan det var igång, va?
Nej, och det här blir så jävla roligt. Jag såg det här i typ Aftonbladet eller Expressen. Och jag skrev faktiskt ner hans citat. Från, alltså nuvarande ägare som säljer den då.
Ja.
När de frågar liksom, varför köpte du kniven? För han köpte den ju för, jag tror det var 36 000.
Ja, det var nog
total summa. Det är en anseelig, ja precis. För någon blöt järnstolk. Och han sa, citerat, efter en blöt kväll, mycket tequila, någon piñata, en sombrero och många vadslagningar senare så var kniven plötsligt min.
Ah, fy fan alltså. Ångesten dagen efter där, den är nog inte rolig.
Ja, hur motiverar man det köpet?
Jag tänker direkt på Tobias och Morran när han beställer marmorstatyer.
Jag vet inte om man säger att man har blivit skimmad på 36 000.
Ja, precis. Precis.
Och jag kollar nu, auktionen ligger uppe nu, den går ut på tisdag. Och nu är ledande budet 17 000. Så.
Vad ligger den på Tradera eller?
Ja, jag kollar här, ska ni få se. Till och med. Hur skickar jag nu då? Här. Titta.
Där har vi någonting, ja.
Har ni uppe där?
Jajamän.
Och det är roligt också med bilderna. På för första bilden så ser man ju Bork. Birk. Birksson.
Ja.
Med en kniv. Och skulle ni kunna, vad är det för kniv? Skulle ni kunna beskriva den?
Alltså, det ser ju ut som någonting de har hittat med Bockstensmannen eller någonting åt det hållet när de grävde upp han. Ja, du, vad fan ska man säga?
Och det är roligt, om du går på bild två. Alltså, jag vet inte om ni ser som samma, det är liksom, det är två pixlar.
Ja.
Ja, den är jätteliten.
Ja, fast den kommer upp, men alltså seriöst, det går att förstå den. Men det är ju som du säger, alltså det är ju någon blöt järn med något, vad fan är det gjort i handtaget alltså?
Ja, det är ju ett rejält parerskydd, så det är ju liksom...
Ja, det har misstänkt att det är rätt bra, det är nog rätt, för de som har lite större händer kan det nog vara rätt...
obekväm.
Ja, precis.
På bild nummer fyra så ser man ju då Birk Borkasson ligger där med kniven på en bädd av harsyra. Hög på syra. Det kanske var där han tappade bort kniven.
Förmodligen.
Om man vet aldrig. Fan, köp nu 30 000, men det är ju ett fynd ju. Det är bara att slå till, Axel.
Ja, men du ser ju på sista bilden så står han och känner efter roägg.
Ja. Ja, precis. Hur fan gör han det? Kolla lite så att han har fått bort den här polerat.
Ja, men det är kul. Det är ju ändå knivhistoria på något.
Ja, det är det ju. Men det är ju på något vis så är det ju helt jäkla galet att det går att få på så mycket pengar för...
För skit.
En sån grej egentligen, ja men precis. Reservationspris är ju uppnått heller på 17 000. Mm. Men det har han ju säkert lagt på det han... Så mycket som han själv lag kan jag tänka mig.
Antagligen. Knivpodden!
Hej och välkommen till Knivpodden. Podden om knivar, knivmakeri och ja, allting som rör knivar. Vi som sitter här med er idag är Axel Alfredsson från Alfredsson Knives, Patrik Karlvik från Smedja Aspen och jag Jonas Jonsson från Isas Median. Välkomna!
Vad suger ni på? Vad har ni i glasen?
Ja, jag visade ju den här tyska konstiga poddkoppen kan vi kalla den för.
Det var ett magnifikt stort.
Ja, det är rätt sjukt. Jag har typ 2,33 där i, det syns knappt. Så den slukar ju en del. Nej, men jag dricker vanlig Tuborg grön idag. Fick bli det. Det var gott. Jag var sugen på det.
Hade du dem nere i garaget också? De är liksom...
Ja, de är här nere i källaren. Oh ja, de är undangömda här. Det är helt perfekt. Smyga undan och sörpla lite här när man känner för det.
Åh, herregud. Ja,
så är det.
Jag har en Dugges 15. Det är väl deras vad heter det? Den tar upp deras 15 år som bryggeri i alla fall och är en suröl, väldigt god. Tycker jag. Om man gillar sånt.
Om man gillar frukt.
Jajamän.
Det är ett bra sätt att få i sig frukt.
Mycket frukt. Mycket jäst frukt.
Ja. Det är bra med C-vitaminer, säger man.
All frukt är frukt.
Så är det.
Toppen.
Och jag... jag tog det sista nu. Ur en flaska Box. Private bottling. På... 63%.
Det var den tekniska spriten du nämnde.
Ja, exakt. Jag har med mig isopropanol.
Mm.
Ja,
nej, och sen har jag faktiskt lite reservbränsle också.
Ja, det är ju...
Men ja, det funkar. En Jim Beam.
Mm. Absolut.
Det gör det ska.
Ingen kommentar.
I med lite lime och råsocker bara, så har du en hel kväll.
Jag hade ju även den där flaskan i köket och inte i barskåpet.
Ja. Så är det. Okay. Ja, vad har ni jobbat med i veckan då? Har ni haft något roligt för er? Mm.
Ja.
Patrik.
Ja, jag har...
Du har polerat.
Ja, polerat. Lite grann. Jag har mest sprungit på tak och försökt undvika regn. Det är ju lite det jag gör. Men annars har jag hunnit med och jag har format upp skaftet och gjort klart, satt en ägg på den här testkniven som jag ska ha till min miniproduktion sen. Så den ska jag ju ha och testa nu i ett par veckor själv här, sen ska den väl ut på lite tur. Får se hur det går.
Men är det den senaste du skickade i gruppen eller? Alltså kockisen?
Jajamän, den som var med den helt fulltången där, ja.
Ja. Mm. Och det är det, jag vet inte om du svarar på det, är det 1-24-19?
Det är 1-24-19. Ja. Absolut.
Ja, just det.
Det och 52-100 är vad jag föredrar till kolstål.
Mm.
Om det ska vara ren monokniv då. Sen finns det ju en uppsjö med annat beroende på vad man vill göra.
Ja, så är det ju. Nu har jag ju kört 1-24-19 på de här 100. Och det är ju ett jävligt trevligt stål. Men det och 1-25-19, det är ju liksom mina go-to kolstål nu. Mm. Speciellt alltså inom köket, alltså som kockknivar.
Ja, absolut. De tar ju en väldigt fin ägg och håller den länge också.
Ja,
absolut. Ja. Så det är väl det. Och sen har jag polerat på lite blandade. Jag håller på att testa lite olika sätt att få fram harmon på lite små knivar som jag släckt på olika sätt och haft leran lite olika och sådär. Så testa lite med det, och så håller jag på och polerar på lite blandade kockblad som jag har liggandes som ska fylla upp webbshoppen när jag öppnar den sen. Så det är väl vad jag har sysslat med på kvällarna här.
Det låter ju ganska fullspäckat ändå, måste jag säga.
Ja, det... det blir ju någonting gjort i alla fall.
Ja. Men hemsida alltså?
Ja,
när kommer du släppa den då?
Så fort jag känner att jag har byggt upp ett inventarie så att det finns någonting på den när jag öppnar liksom. Att det inte bara finns tre knivar och sen är det slut, utan det kanske ska finnas en 15 färdig i alla fall innan jag öppnar, tänkte jag.
Mm.
Vilken plattform kör du med?
Jag kör på
hemsidan. Eller du?
Ja, jag kör den på Big Cartel. Tyckte jag, det såg väldigt smidigt ut.
Så det är väldigt smidigt.
Så där fick det bli.
Jag har också en Big Cartel, men jag kommer inte in på den. För jag har skapat konto så några lösenord som jag senare inte kom ihåg. Och sen så hörde jag om ett support och sa, hej, jag kommer inte in på mitt konto. Ni måste återställa det. Nej, det går inte. Nähä, men vad fan, domänen är ju Alfredson Knives och det är ju det jag ska heta. Kan du inte heta Alfredson Knives 1?
Men den hemsidan du har idag, har du byggt den själv? Eller det är Big Cartel?
Ja, Jag har ju byggt den själv. Min bror har byggt den egentligen. Men det mesta är ju, alltså det är WordPress och det är ju liksom drag and drop. Men det är lite krångligt att ha sin baksida. Det märkte jag ju verkligen när jag släppte den här knivserien. Då brakar ju hela skiten ihop. Det måste underhållas liksom. Då det är... Men i och med att jag har min bror som kan hjälpa mig så funkar det bra. Kan ju styra det liksom lite mer som jag vill och lägga upp det hur jag vill.
Ja, men det är ju fördelen. Jag kör ju med mig Big Cartel. Jag tycker det är så simpelt. Det är så enkelt. Det sköter sig själv med mer.
Ja.
Man behöver ju liksom bara lägga upp grejerna och sen så är det liksom färdigt. Registrera liksom Stripe och PayPal så har du liksom betalningsalternativen. Och sen är det bara att köra på så har man liksom.
Men det skulle du nästan kunna ta upp, för det är ju verkligen enkelt att få tipsa. Alltså de som kanske sitter och funderar på hur de ska ta betalt och marknadsföra sina alls. Kan inte du berätta lite vad Big Cartel är då i korta drag?
Ja, det är ju en hemsideplattform egentligen med färdiga, vad kallar man det för? Alltså du har ju ett färdigt koncept kan man ju säga, ja. Där du liksom har en designad, ett utseende på den så att säga. Sen väljer du bara det, sen så lägger du in det du själv vill ha på den så att säga, då med din egen logga kanske och dina egna produkter och så vidare. Så här, va? Men du kan liksom, utseendet kan man ju ha förbestämt så att säga. Så att du liksom bara behöver lägga in allting då. Sen så registrerar du då med Stripe så du kan ha kortbetalning och sen och eller PayPal med då, va? Så att du kan ta det där igenom också. Jag vet inte hur det funkar med Swish och så vidare, om du kan lägga på det. Jag tror inte det i nuläget.
Nej, det kollade jag liksom på när jag satt upp min nu. Swish finns inte som.
Men man kommer ju långt med Stripe och PayPal.
Oh ja. De flesta betalar, det har jag ju märkt på mina, så de flesta betalar ju med Stripe. Det är väldigt få på PayPal.
Ja.
Faktiskt, av någon anledning. Men de flesta kör med Stripe direkt. Liksom. Jag vet inte om det går snabbare kanske när de ska köra.
Ja, det är ju snabbare när man är där. För då får du ju upp rutan med att fylla i liksom, uppgifterna.
Ja, för ska du liksom ha PayPal, då ska du in i ett ytterligare fönster innan.
Ja,
jajamän. Ja, men det kan vi väl rekommendera. Bigcartel.com.
Ja, jag vet inte hur det inte funkar med Squarespace och så. Det är ju liknande då, va? Men jag tycker Big Cartel funkar hur bra som helst. Jag är jättenöjd. Och det kostar ju inte många kronor heller i månaden liksom att ha det. Så att... Väldigt smidigt. Precis.
Och jag tror till och med att du kan öppna med en gratis version. Det är såklart begränsat.
Ja.
Men...
ja, det är det ju. Du har ju vissa antal produkter du kan lägga upp då. Va? Sen när det börjar bli lite större så får man ju kanske då ha en liten betalningsplan så du betalar. Jag tror jag betalar typ $10 i månaden eller någonting sånt. Det är liksom inga stora pengar. Och det, då har jag så jag kan lägga upp. Ja, just nu får man lägga upp hur många som helst. Det är med corona. Men i normala fall tror jag det är 25 produkter eller någonting du får ha uppe. Så när du är uppe i det så får man ju liksom kanske då börja. Antingen får man ju köpa upp sig så man får ännu mer. Eller så får man ju börja plocka bort från bakändan om man säger så. Då. Så att, jag tycker det funkar klockrent.
Ja. Yes, och jag då, vad jag har gjort i veckan. Jag har slutfört den här knivserien. Hade ju 10 knivar kvar som jag slutförde. Och sen så tog det ju liksom 3 dagar av att packa och skriva ut fraktsedlar. Men sen har jag även gjort klart den här custom-kniven som jag ska skicka ut i samma veva. Som jag packade den alldeles nyss så jag blev jävligt nöjd med den faktiskt.
Ja, den blev faktiskt riktigt fin. De bilderna jag har sett i alla fall, det blir klockrent.
Ja, tack så mycket. Nej, men det var liksom några orosmoment på den. I och med att jag skulle nita bolster och alla facetteringar. Men det gick bra. Så det var ju jäkligt skönt att slippa behöva backa liksom när man redan har med tidspress på sig. Nej, alltså det är det. Nu har jag ju liksom gjort klart det här. Nu ska jag åka och posta det här imorgon. Så.
Skönt.
Härligt. Får du världen. Och vad jag har gjort då? Ja, jag har polerat hela veckan känns det som. Nej, det har jag inte. Men det har varit väldigt mycket polering denna veckan. Jag fick ju in ett lass med stenar i mitten på veckan här. Så jag tänkte jag skulle prova lite olika då. Nu blir det väl att jag behåller allihop. Det hade jag inte riktigt räknat med. Men
det kan du säga nu för att du sitter nere i källaren.
Ja, men hon är inte hemma ändå. Sambon satt det lugnt. Nej då, nej, vi körde faktiskt. Det blev lite byteshandel där så att det blev inga rena pengar. Så att det gör inte så himla mycket. Men ja, nej, det är som sagt polering. Jag sa ju förra veckan egentligen att jag inte skulle färdigställa några knivar. Nu blev det i alla fall, för jag fick boka om lite på den här storråden där vid den. För han har en rejäl mängd knivar från Japan som kom in nu. Så han hade väl överskridit sin budget lite grann för denna månaden. Så vi sa det, vi skjuter på den månad till. Va? Så att jag avvaktar lite med den och köper lite andra projekt istället och försökte då färda upp och även lite grann till hemsidan och körde någon auktion och lite så som blev färdig här idag. Så att...
Ja, jag såg auktionen. Den var jäkligt fin den.
Ja, men den blir bra. Det är ju som sagt det här polerandet har man ju snurrat in på nu. Med polerande pratar vi någon stenpolering då. Alltså med slipstenar som man står och fnattar på för hand.
Ja, ja, det är ju terapeutiskt det i sig. Alltså, det var ju samma sak nu när jag gjorde den här custom. Att man får jobba med händerna istället för bara på maskiner.
Ja, det är det absolut. Ja, det är väl... Jag kan ju tänka mig så som du har gjort med 100 knivar i rad och sen får liksom använda en fil och en rasp kanske igen och så här då och forma och grejer och dona. Det är nog inte helt dumt.
Nej, det är trevligt att kunna sitta ner och jobba också. Det är också.
Ja, gud, ja, det är trevligt. Jag tog ut ett av mina smides skruvstycken eller sånt, ja. Som högt skruvstycke. Och stod ute och slipade det sista på skaftet idag med sandpapper och sådär. Mm. Det var väldigt trevligt. Kunna stå i solen och jobba lite.
Ja, det är jäkla skönt. Det är synd bara att man föredrar det artificiella ljuset när man jobbar.
Man är väl lite dum.
För att det går ju i och för sig när du håller på att handslipa så kan du ju bara vinkla det, men... För det är ju också något man tänkt på. Det tänkte jag på nu när jag ska in i verkstaden. Och börja planera huvudet vart man ska alla maskiner.
Ja.
För nu har jag inga fönster. Men där blir det liksom. Av bandslipen kan man tänka. Och så ställer jag den nära fönstret så får jag naturligt ljus. Men när det har gått liksom. Det blir en annan sak. När vart ljuset ligger på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen så har det andra skuggor. Liksom.
Ja, precis.
Och det gör ju jäkligt mycket när man står så här. Och kolla liksom vart sliprepen och hur mycket man arbetar bort. Så det blir någon mörklägga. Eller bygga något litet bås. Det var hans slipen.
Det är nog inte fel. Jag märker ju det nere i smedjan på Ebbamål. Att där är ju nu på våren så kommer... Oj, förlåt mig. Nu kommer ju... alltså ljuset kommer in annorlunda än vad det gör på hösten och vintern. Så där jag har slipen. Där har jag ett fönster som kommer liksom i 90 grader mot det. Och där är på månaderna. Alltså jag ser knappt vad jag gör när solen står på det. Det är helt som man får liksom ha typ en mörkläggningsgardin eller någonting sånt som man kan liksom hänga för. Då. Det där med ljuset, det är knepigt att få till.
Ja, det är ju liksom, det är ju på de här... Alltså det är ju så små parametrar man finjusterar. Ja, när man står där. Alltså just det där med ljuset och hur du kan stå positionerat liksom över och hukar det och hur du kollar. Ja. Man vänjer sig hur du står i en position. Så. Ändrar man på en variabel så får du inte samma resultat helt plötsligt.
Nej, precis. Nej, det gör stor skillnad. Lika, jag har provat lite nu när jag använder plattan på slipen och vinklar den lite mot mig. Så man kan stå upp.
Ja, just det.
Stå upp mer. Istället för att huka sig över.
Spara gamnacken lite.
Ja, men samtidigt så blir det, så fort man har gjort det här, då blir man helt skev när man är van att stå och huka ner huvudet. Liksom.
Ja,
men jag tror att det är bra att lära sig att stå på det viset. För att på hjulet, då kan du ju ställa dig hur du vill ändå. I och med att du får ju samma anläggning åt alla håll.
Ja. Så. Jag har faktiskt funderat på höjd. Bandslipen är hjält. För det är ju liksom när man står med gamnacken in och ut varje dag så det känns.
Ja, verkligen.
Det är inte jätteergonomiskt, så är det ju inte.
Nej. Men jag såg ju det på någon gammal bild för någon verkstad, någon knivverkstad på typ tidigt 90-tal. När de låg liksom på rad och sen så hade de ju, ja då var det ju alltså stora drivande vattenslipstenar. Och så ligger de och slipar på typ de här kuddar.
Ja, har du sett vissa, jag tror det finns på vissa YouTube-videos alltså från japanska smeder där de fortfarande sitter ligger så. Och alltså på rad, mer eller mindre, även alltså idag.
Ja.
Så att det är ju lite omodernt så. Det är väl kanske inte världens bästa arbetsställning heller, så att...
Jo, helst så ska du ju ha, du har ju rotationsriktning mot dig, ska du.
Ja,
så
ja.
Så ligger du där.
Ja, simma upp till vattenfallet bara.
Det kan bli vad som helst.
Ja, precis. Ja, ska vi gå in på nästa punkt på lyssnarfrågor?
Ja,
absolut.
Det får vi.
Kniviga frågor.
Och vill någon av er börja ta första frågan?
Ja, jag tror Patrik kan känna sig jäkligt sugen på det.
Men om han inte försvann nu då?
Nej då, jag är här. Eller? Jag är här.
Ja,
bra.
Ja, ja, du är där.
Vi hör det.
Ja. Vi har Peter Olsson som frågar hur våra respektive processer ser ut. Hur vi går från tanke till färdig kniv, om man ritar upp med penna och papper, eller om vi har olika program, gör man prototyper och testar sig fram, eller hur går vi tillväga? Som jag gör, jag ritar ju ganska ofta när jag sitter vid tvn, och sen vi sitter och slökollar så brukar jag sitta och bara dra lite linjer. Jag har märkt att ju mer jag gör det, desto mer känsla får man ju för olika former, vilket avspeglas ju, för ofta när man smider, då smider man ju till en ungefärlig profil man vill ha, och sen formar man ju ofta bara efter vad man är ungefär ute efter på bandslipen på en gång. Det blir ju mer arbete än att planera. Men det är väl någonting som man lär sig ju mer knivar och modeller man gör, desto bättre formspråk får man ju direkt i huvudet liksom.
Absolut.
Eller vad man ska säga.
Ja, så är det ju.
Så jag gör nog lite allt möjligt. Jag ritar lite i datorn och testar olika kurvor och modeller. Har ett enkelt CAD-program som jag ritar lite i. Sen har jag väl gjort någon enstaka som jag gjort olika, testat en modell, testat mig fram i plywood när jag skulle göra en huggare till en kille då, för ganska länge sedan. Så man kunde känna lite mer på, ja, vart balanspunkt och sånt här skulle behöva ligga, och vad som kändes bra i, om den skulle tapera framåt eller om du skulle ha lite recurve på den eller lite mage eller ja, sånt där. Så alla sätten har väl olika fördelar. Det är svårt att känna på en ritning i datorn till exempel.
Ja, det är väl, det är svårt att känna på ett A4-papper när du klipper ut dem.
Jajamän.
Du får mycket flex. Ja, men jag kan, vill du tillägga något mer, Patrik?
Nej, alltså jag gör lite av varje. Ja. Gör jag väl. Det är väl min, jag har ingen speciell process som jag utgår ifrån, utan det beror helt på vad jag är på för humör och hur jag börjar från början liksom.
Nej, och jag gör egentligen alltså mycket samma lika. Jag börjar nästan alltid i ritblocket. Alltså om jag har en ny idé på någon nytt formspråk eller en ny knivprofil. Och som Patrik säger, ju mer man ritar och du applicerar det i verkligheten, desto lättare blir det att veta vad man ska leta efter. Så jag har ju mycket referenspunkter. Jag brukar rita liksom en box, jag har liksom klart med 90 och 180 graders vinklar, så kan jag ju rita ut äggprofilen där, och sen vill jag ju ofta att längs med ryggen så ska skaftet löpa på samma nivå så inte det drar väg åt något håll. Och sen så egentligen så klipper jag bara ut det från ritblocket. Antingen så överför jag det till något tjockare papper där jag får mer liksom, kan kolla på det med alla vinklar och trycka ner mot bordet för att kolla hur äggprofilen på ett ungefär är. Eller på plywood har jag också gjort för att liksom testa profilen. Och sen efter det, eftersom att jag smider ju inte in mina profiler, utan jag kapar ju dem på metallbandsågen och slipar in dem, så får jag ju ganska exakt varenda gång. Jag brukar ju såklart justera äggprofilen, brukar det bli på när jag tar fram en ny modell. Och samma med skaftet, jag har gjort mycket, jag har ju labbat mycket med former där, och det är det att har jag någon ny form på G så brukar jag testa på bara en bit furu och slipa liksom på bandslipen för att få in facetten och de olika vinklarna för att kolla hur det ser ut och hur det ligger i handen innan jag tar det vidare till det skaftmaterial jag tänkte använda.
Typ som en prototyp.
Ja, precis. Ja. Precis. Det är liksom surt att testa det direkt på Brock Ebenholz.
Ja, för precis.
140 spänn.
Jo, så är det. Så är det. Ja, jag ritar aldrig. Jag har aldrig gjort faktiskt. Jag har ritat någon sådär, men det har liksom aldrig blivit verklighet. Utan det är... Jag vet inte, alltså oftast när man får så här beställningar och sånt så är det ju, folk vet ju vad jag gör. Så att de liksom ger mig måtten och parametrarna de vill ha. Sen så får jag försöka hålla mig inom det då. Sen så är ju formspråket är ju där ändå. Så jag går ju mycket på huvudet jag har gjort sen innan så att säga. Då var liksom följer mycket det då. Sen är det klart att ibland så är vad man ju ut lite, men då jag smider ju allting så att jag kan ju liksom smida vilken form jag vill, då kan man liksom ta det därifrån. Så att jag ritar liksom aldrig fram någonting, utan det går direkt från huvudet till kniv så att säga. Ja, det passar mig. Jag har aldrig liksom känt att jag har saknat att rita det, utan det vill jag sväva ut och göra något helt crazy liksom, då ja, då kör jag bara på, sen får det bli vad det blir lite grann.
Och så är det väl alltså när, som för dig och mig nu då Jonas, alltså när det är liksom verksamhet eller business, så blir det ju, då har man ju oftast en modell, ja, som man gör i nästan 95% av gångerna. Och det sitter ju liksom i ryggmärgen, och då är det mest att man labbar med kanske olika skaftmaterial eller
så är det ju ofta ju.
Typ av blad liksom.
Ja, så är det ju. Alltså det jag menar, det jag går på, jag gör ju oftast VA-handtag, alltså då sticktången så att säga, och ja, det går ju nästan bara, du kan göra dem som liksom D-formade, eller du kan göra dem oktagonala, eller du kan göra dem liksom så här hjärtformade lite. Alltså du är ganska så låst i vad du kan göra för form på dem. Du kan ju inte liksom sväva ut hur som helst. Och liksom bladet, där har du ju oftast, ja, vad vill de ha för profil, då får man liksom försöka fixa den, och det är liksom mått och så vidare, höjd och längd och tjocklek och så vidare, då får man har ju det att rätta sig efter, så det blir ju inte, alltså du har ju inte riktigt den friheten på det viset, eller vad man nu ska säga då, utan man får försöka rätta sig efter. Det är ju nackdelen, som jag brukar säga många gånger, med att hålla på med det på heltid, för att det är lätt att, ja, alltså det är lätt att det dödar det kreativa om man inte passar sig. Det är rätt så skönt att göra något helt annat emellanåt, vad det nu månde vara så att säga.
Som den dolken du gjorde.
Ja, fast det var ju ändå en beställning, men ja, det var ju liksom det var så roligt, för han frågade ju den här, en kille som jag har som återförsäljare i USA, och han beställde ju x antal knivar då, va? Och sen så hade han väl sålt någon kniv innan då till den här killen, och sen så hade han beställt en till som jag skulle göra då, och sen så frågade han då om jag kunde göra någon typ vapenstil då, inom situationstecken. Så ja, men en dolk hade ju varit rätt så roligt att göra. Så spann vi vidare på det då, va? Och sen så fick jag rätt så fria händer att göra som jag ville. Så att, ja, men det var faktiskt jäkligt kul. Även om man inte är van vid att göra sådana grejer, så var det ju, ja, det blir bra i slutändan. Absolut.
Mm. Ja, det är väldigt skönt att få
svara ut. Men Birk Borkason kanske... Birk Borkason kanske skulle vara intresserad av en dolk från dig.
Ja, det vet man aldrig.
Ja, han kan ju behöva en ny kniv eller vad.
Ja, fy fan. Ja, en som härdad kanske, vet jag. Så är det.
Ja, men om vi går vidare till nästa fråga då. Så frågar Karl-Erik Lindblad, hur får ni som lever på knivmakeriet att få det gå ihop? Och jag vet inte, så jag bollar över den till dig, Jonas.
Tack. Nej, men alltså det,
jag får inte gå.
Nej, men det handlar ju, alltså det tar ju tid, det gör det ju. Alltså jag menar, jag håller på nu. Jag har inte hållit på så länge för den saken skull, men jag har ändå hållit på i 1,5 år nu, alltså på heltid med detta. Och det är ju egentligen först nu som jag börjar känna att det snurrar på. Och då är det ju liksom, knivarna säljer direkt, de säljer på en minut liksom på hemsidan. Jag har beställningar ett år framåt. Det som är det svåra, det är ju liksom att veta ungefär vad du ska lägga dig i pris, för att det är svårt liksom, du ska ju inte ta för lite för då tjänar du ju ingenting, då kan du ju liksom ta ut någon lön, och du kan ju inte ta för mycket för då skrämmer du bort kunderna, för de vet inte vem du är. Så det är en jävligt svår balansgång liksom att hitta. För det första, du måste ju ha en bra produkt först och främst, det är ju liksom A och O, annars kommer du ju ingenstans. Och liksom den produkten måste du få ut på något vis så att folk vet om att du finns, och vet vad det är för grejer, de vet att det funkar. Och sen är det ju det, det går inte bara att hålla sig i Sverige heller, utan man måste ut internationellt.
Ja.
Det går inte annars. Det, jag menar, det som jag tror jag sagt innan, men det är ju liksom 90% är ju export. I stort sett det man säljer. Så att man behöver liksom vidga vyerna lite grann. Och det är ju inte så lätt. Alltså köksknivsgrejen är ju, du har ju rätt stora forum. Kitchen Knife Forum bland annat, och sen har du ett tyskt där det är väldigt mycket nördar, om man nu ska säga så, och de är ju väldigt intresserade av att testa grejer och så här, så att man kan ju alltid skicka ut lite knivar som får provas och så, och de får ge lite feedback, och även då liksom ja, skriver de ju vad de tycker och tänker och så vidare då. Och oftast ger ju det ganska så bra genomslag, har jag märkt i alla fall, på det jag har skickat ut då. Så att, ja, nej, det är en svår nöt att knäcka, är det. Det handlar nog om timing och tur och ja, hela den biten tror jag.
Det jävlar anamma.
Det är svårt att säga. Ja, det är klart som fan. Alltså, du måste ju ha viljan. Det går liksom inte. Och man får ju räkna med att det tar ett tag innan man liksom kommer in i det. Det är ju som sagt, även om jag har hållit på 1,5 år så har jag ändå hållit på längre på hobbynivå. Försökt att liksom sälja då. Och det tar tid. Det tar jättelång tid innan man kommer in i det. Man ska nog ha flyt om det ska gå liksom direkt och bara pang bom. Det är ju lättare idag tack vare sociala medier och få ut grejerna och synas. Men å andra sidan så är det ju det för alla. Så att man måste ju liksom sticka ut lite från mängden med på något vis.
Ja, nu är det ju... Jag startade ju mitt företag, alltså för knivmakeriet, för 7 månader sedan. Så jag är ju liksom färsk här. Jag ställer ju mig frågan ibland själv om jag kommer kunna liksom försörja mig på knivarna. För nu gör jag det här på heltid. Jag sa ju i förra avsnittet att jag började med att konsulta 40% av min tid. Och det tror jag är liksom ett bra tips för dem som står och funderar. Liksom, smyg på det. För det är svårt också liksom på fritiden. För jag tänkte att jag skulle bygga upp det här på fritiden. Tills jag kände att jag kunde ta steg. Men det är en tuff marknad och det är mycket konkurrens, speciellt om det vidgar det till internationellt, som Jonas säger. Så det finns en uppsjö med knivmakare.
Ja, absolut. Det är ju inte lätt för kunden. Alltså det där jag menar, man måste sticka ut lite grann med, för att det är inte lätt för kunden att veta vad han ska köpa. Det finns så stort utbud på det.
Ja, men precis. Jag menar, jag kommer ju... Och det har jag haft mycket med mig, att jag kommer ju från liksom den delen av liksom tidigare med affärer. Så allt det här med kalkyler och det teoretiska, alltså vad skulle det kräva som jag räknar baklänges. Det har jag applicerat med jättemycket. Så liksom. Det skulle också rekommendera folk om, det är ju någonstans att kartlägga allting i din verksamhet. Hur lång tid tar det att göra en snittkniv? Vad är inköpspriser? Liksom, hur mycket måste du sälja för att täcka dina rörliga och fasta kostnader? Vad får du kvar per timme? Vad kommer bli din lön i slutändan? Alltså ända ner till egentligen, hur många knivar måste jag sälja i veckan eller per månad för att jag ska kunna ta ut en lön på vad det nu kan vara då?
Jo, men så är det ju, absolut. Det är ju det, och det kan man ju liksom säga direkt, att man blir ju inte miljonär på det här. Det är
nej.
Långt ifrån, utan det är ju liksom att man kan få ihop och få ett drägligt levande. Och alltså så är det ju, hade jag varit själv, inte haft familj och barn och hus och så vidare, då hade jag kanske kunnat få det att gå ihop på det jag får in idag. Men alltså, hade det bara varit jag som hade jobbat och frun varit hemma till exempel, det hade ju aldrig gått. Men så är det ju för de flesta, så att det spelar liksom ingen roll. Alltså är man, har man familj och barn och hus och hem och hela den biten, så måste man nästan ha 2 inkomster för att få det att gå ihop. Annars så går det ju inte. Så att, ja. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är knepigt att få till det. Men det är som sagt timing och tur och ja.
Ja, men jag tror kärnan är ju det är ju att räkna på det. Alltså gör det till ditt företag. Ja, tänk inte på det som ett hantverk. För nej. Du måste vara företagsam. Ja. Alltså det går inte att sitta. Jag sitter inte och handfilar och sandpapprar och liksom håller på.
Nej.
Liksom göra det absoluta med finish. Det skulle liksom vara 20 timmar per kniv. Mm. Och det finns inte en chans att någon betalar vad det skulle behöva kosta för att jag skulle kunna ta ut en dräglig lön.
Nej,
och sen handlar det ju någonstans om att vara konsekvent. Sociala medier idag, som du säger Jonas, är ju liksom en gratis och stor plattform. Och det finns många forum för dels kockknivar, men förmodligen också lika stort inom jakt och konstknivar. Så var konsekvent liksom och ha en riktigt bra produkt och våga stå för och synas för ditt hantverk. Ja, om du kan göra det.
Precis. Och det är ju med att våga stå för det du gör också. Alltså är det någonting som du är, som är fel och du får tillbaka det, så liksom ta smällen och gör i ordning det. Liksom skyll inte på kunden så att säga. För då är man rätt illa ute. Då går det nog söderut direkt skulle jag vilja säga. Men alltså det man kan tänka på med är ju att alltså man får ju lägga ner mycket jobb oavsett det. Och så är det ju vilket företag man än drar igång egentligen, inom vilken bransch som helst. Man får ju jobba för det, alltså så är det. Ja. Man får ingenting gratis, utan det är bara till att kämpa på så bra man bara kan, så mycket man orkar liksom. Så är det ju.
Precis. Vad är det för någon vacker värmepump som jag har i bakgrunden?
Ja, den sitter jag ju jämte här. Men ja, det är min luftvattengrej.
Ja,
fan, ja. Den skulle dra igång, men ja. Så är det, ni får stå ut med det. Den tystnar snart. Mm. Vad hade vi mer för fråga här då? Ska vi gå vidare eller?
Ja.
Vill du tillägga någonting Patrik nu när du står?
Nej, jag känner att jag har inte så mycket att tillägga här för att jag försöker inte få det här att gå ihop.
Ja, inte än i alla fall.
men det är väl precis som ni säger. Man måste vara på liksom, och man får väl inte vara rädd för att vara väldigt optimistisk när man går in i det. Eller som du säger också Axel, att du får ju då frångå det här med att det är din mysiga hobby och ett fint hantverk, utan det är ju en produktion det handlar om. Ja, och där precis. Du ska sälja. Sen att du
lyssna.
Ja.
Nej, förlåt, jag avbröt dig, men jag säger alltså det jag tänkte säga är alltså man får lyssna på kunden med. Det är ju egentligen, alltså det är ju de som ska ha produkten i slutändan, precis. Så att det är ändå de som får tycka till vad de vill ha. Så där får man ju vara liksom lite...
Ja, exakt. Och vill någon betala dig för att du polerar upp någonting till 7000 korn och grejer och donar, då
ja, men precis.
Får de ju betala för det liksom.
Fine.
Jo, men precis. Och det är ju oftast, alltså det är de sista 5% som gör att det kostar mycket, mycket mer.
Exakt.
I alla fall för min del. Alltså för det är ju någonstans att sitta och jaga den sista sliprepan. Alltså det handlar om timmar för mig.
Mm, så är det ju. Så man får se det. Så alltså, även om man försöker göra custom eller vad man nu ska säga, så är det ju. Man får ha det som man får se det som en produktionslina. På något vis. Jag har liksom olika steg där du liksom är tänkt till. Vad går snabbast för att få bäst resultat.
Precis. Eller så här noga.
Ja, men precis.
Så här noga kan jag vara här. För att det ska funka liksom. Eller...
Exakt, och försöka hitta genvägar hela tiden alltså, så att säga, så att du liksom blir effektivare. Det är ju det du tjänar pengar på, bli effektivare skulle jag vilja säga.
Ja.
Det är det absolut.
Absolut, absolut. Ja, Jonas, vill du ta nästa fråga?
Det kan jag göra. Jag ska bara få fram den här. Per Särnu har ju då frågat, vad är skillnaden mellan klassiska stål och så kallade superstål, alltså då pulverstål, fördelar och nackdelar på?
Jag mutar mig själv ett tag.
Patrik, jag tror att du är nog den som är bäst lämpad.
Jag har väl egentligen inga svar på det här jag heller. Jag har ju hållit på, jag har hållit på mycket med härdning och så här, men jag är ju ingen metallurg liksom.
Nej, det är svårt. Det är inte lätt och det är ju en jäkligt djup grej att gå in på.
Ja, men verkligen. Det är ju ett riktigt så här ett riktigt sunkhål eller ett sandkål så att kliva ut.
Ja, det är exakt det är. Det är ett sunkhål. Det är som bakning. Man tror man förstår, men så kör man in sockerkakan och så blir det bara något sjunk i en jävla gegga ändå.
Så är det ju. Det man kan säga är att det finns ju de som har forskat väldigt mycket på det här, eller forskat, men det finns ju en hel del att läsa om det om man vill ta sig tiden och googla lite grann och se. Då har ju bland annat Knife Steel Nerds går ju in på rätt mycket på den tekniska biten på många olika grejer då.
Och sen är det ju alltså, du kan ju få de här vanliga stålen till exempel beroende på hur det absolut viktigaste i ett stål egentligen, det är ju geometrin.
Absolut.
Det är den som gör att det skär bra. Och efter det är det ju bra härdning.
Ja, så är det. Ja, det spelar ju ingen roll hur hård den är, om det är dålig geometri, för då har du ändå en dålig kniv.
Ja, exakt. Du kan ju köpa ett sånt här typ Maxamet med 10% kobolt och värde något liknande med wolfram och allt möjligt skit i. Men sen slipar du det som en trubbig yxa, då kommer den ju inte att göra någonting ändå.
Nej. Ja, den kan ju, den klyver ved.
Ja, och
men
chip.
Till min...
Ja. Ja, nej, men vad sa du?
Jag tänkte bara alltså för svara på frågan till min begränsade kunskap, för jag har inte använt pulverstålen. Men handlar inte det om egentligen att pulverstål med den tekniken egentligen, för då, hur det funkar, de komprimerar ihop det egentligen och sen kyler de det så att det blir egentligen som, ja, alltså pulver. Och sen så distribuerar du ut så att du får det, alltså jämnare karbid och alltså distribuering av legeringarna.
Jajamän.
Och på så sätt så får du ju ett mer alltså motstånd i ägg och slitsam. Och så kan du ju även få högre legeringar. Som du har ju upp till 10% vanadium kan du ha. Det vill säga. Som det inte går att gjuta.
Precis. Du har väl inte de felmarginalerna i det som du har i liksom vanligt...
Nej, men precis.
Med legeringarna, om man säger så. Ja. Tänker jag.
Nej, men det blir mer kontroll på det och få det jämnare distribuerat. Eftersom att karbiderna är ju mer slitstark och hårdare än vad martensite eller även cementit. Då. Jag kommer inte ihåg på Brinell, men liksom vad koboldkarbider eller vanadiumkarbider jämfört med martensit. Liksom. Det är ju en jäkla stor skillnad.
Ja, det är ett bra hopp. Det är ett bra hopp. En annan fördel i pulverstålen, det är att de är ju, som sagt, i och med att de är mycket jämnare i strukturen, så vad jag har märkt så slår de sig ju mycket, mycket mindre. Det är nästan, använder du Damastil till exempel, eller deras RVL34 och sånt här, det slår sig ju nästan aldrig när man härdar det, till exempel. Och sen just det här som Axel sa också, att du får ju en helt annan distribution av karbider och sånt. Du har ju en mycket finare grundstruktur som, ja, det ger ju ett bättre skärande verktyg om man ska hårdra det. Men sedan, har du ett stål med väldigt mycket karbider, så kan du ju inte polera det på samma vis som du kan de här enklare stålen.
Nej.
Du kan inte slipa det lika tunt heller, många av de här jättehöglegerade, för att du riskerar att få urslag, karbidurslag då, i äggen, om den blir för tunn.
Ja, just det. Det är väl lite
många av de hårda karbiderna, som till exempel vanadium, är ju stora karbider. Mm. Så till en kockkniv där då, jag menar, vi som slipar tunna äggar, alltså det som jag vet, det här är ju bara teorin, jag har inte labbat om det, eller med det. Så är det ju som du säger, alltså karbidurslag, alltså det blir för tunt. Så att det kommer ju bli som att det är, det chippar väl egentligen.
Jajamän.
Chippar ur.
Jajamän. Så är det.
Det är ju därför de här höglegerade XCP till exempel i olika japanska som de har på jättehög hårdhet, 66 kanske uppåt.
Ja.
De får du ju lätt urslag i äggen om du inte är försiktig med dem liksom. Och det är ju för att den är så tunn och så höglegerad.
Ja. Jag har på min lista att jag ska labba mer med superstål, men det är ju som liksom, om jag inte tyckte att jag hade tid innan när jag gjorde det här till verksamhet, så har jag ingen tid nu, tycker jag.
Det är därför jag la ner så mycket tid på att labba med härdning innan jag försökte börja göra mer kniv. Nej, det var väldigt tråkigt, men samtidigt så är
det... Man lär ju sig mycket.
Det gör man. Det är väldigt nyttigt att hålla på med. Om man vill göra mycket kniv på mer än hobbynivå liksom, så är det ju väldigt viktigt att ha en bra grundstomme i allt man gör. Och det får man ju antingen genom erfarenhet när man håller på med massa knivar, eller att du har gjort mycket tester då.
Ja, så är det. Absolut.
Och en annan nackdel när det kommer till pulverstål är att det är jävligt mycket dyrare jämfört med många.
Det är det ju också, ja. Tittar man på Damastil framförallt, sen är det ju fint, men, och trevligt och så. Men det kostar ju en slant.
Precis. Men oftast så får ju faktiskt kunden betala om den vill ha de här finare stålen också.
Ja, absolut. Ja, men så är det ju. Så är det ju definitivt.
Sen försöker, ja, men som jag har alltid lite blandat kul på hyllan utifall någon skulle vilja ha något Speciellt men är lite osäker på vad de är ute efter då, så kan man ju kanske rekommendera det man har, något av det man har hemma. Men
det är ju rätt så smidigt för, alltså för din del, du som ändå håller på att experimentera så mycket. Alltså jag har ju kört så att jag har mina tre stål jag jobbar med. Det är 26C3 och 1.25.19 och då har ju BL om det blir rostfritt. Och sen visst lite annat i damask och så. Men man har liksom kört in sig på dem, för att ska man liksom gå, då blir liksom lite utanför comfort zone om man ska prova någonting annat då, va? Och det är ju nackdelen när man inte har testat så mycket innan, utan att man liksom bara kört på och sen så har man då, sen är det ju klart man kör ju in sig på de stålen man har då, va? Men det är ju rätt så trevligt att kunna erbjuda något annat också ibland.
Men speciellt som du som bara smider också, mer eller mindre, ja, så har man ju faktiskt inte jättemycket alternativ.
Nej,
om man ska smida till form.
Direkt så. Ja, du kan du ju.
Men du kan, men det kräver ju en helt annan kontroll än vad...
Så är det ju, absolut.
I alla fall än vad jag har, jag vill inte ge mig på att börja banka på Elmax till exempel än.
Nej, jag ska göra ett försök med damastil när jag har några små bitar över som jag tänkte jag ska se vad som händer. Ja. Men jag har inget hopp om att lyckas, men man kan prova i alla fall. Så är det ju.
Jag provar ju skaft i furu och du provar banka lite på damastil.
Ja, men vad fan.
Ja.
Ingen minns en fegis.
Nej, så är det ju. Så är det.
Vem
ju.
Kunden kommer du ihåg killen som tar dig furuskaft liksom?
Kunden har ju redan betalat materialet. Det är ju bara spillbitarna som blir över. Då kan man lika gärna hitta på något kul med det.
Ja,
så är det
okej.
Ju.
Ja, det är ju sant. Det är ju sant. Ja.
Vad var det jag tänkte säga? Bara tillägga där. Har vi något tips om man vill grotta ner sig i detta? Vad man kan liksom söka på eller hitta någonstans, tänker jag.
Ja, alltså någonting som jag har börjat läsa, men det blir som jag somnar. Alltså tyvärr, alltså, jag tycker det är intressant, men det är alltså, jag är alltid så jävla trött av så mycket. Ja, men det är ju, vad heter han? Weyerhaeuser. Han har ju en jättedetaljerad, alltså som en uppsats eller en master eller vad fan det är, inom metallurgi med inriktning på knivar, som är ju väldigt väl renommerad. Och det är också skrivet till den som inte är insatt som man ska förstå. Och det är jäkligt matnyttigt. Så jag ska bänka mig ner i sommar och lova mig själv för att plöja där och verkligen också fakta förstå det. För mycket det här går in och sen så fastnar man på liksom... Heter det Martensit eller Martensinistis? Ja, och sen så har jag glömt bort det. Så det är. Ja, men Weyerhaeuser och sen som du sa, Knife Steel Nerds.
Ja,
det är ju, också
det är ju lätt tillgängligt framförallt. Är det ju Knife Steel Nerds i alla fall.
Mm. Jo, men det är Weyerhaeuser. PDF-en finns ju online också. Om man inte vill lägga ner 2,5 tusen
på
boken.
Ja. Nej, precis. Så är det ju.
Men samtidigt så tror jag att vill du verkligen grotta ner dig så är nog boken en bra investering, för att en PDF blir så jäkla jobbig att sitta på, oftast på telefonen och bläddra i. Det är smått, det är drygt att kolla på för länge, det blir liksom ingen koncentration. Det är en helt annan grej att ha en bok uppvikt, ja, men medan du håller på med något annat och kunna skumma lite i och sen skumma. Det som är viktigt, kanske man läser 10, 20, 30 gånger, men du har det uppe, du behöver inte hålla på och scrolla på någon liten jäkla ruta liksom, eller?
Nej, det är helt rätt. Det... Absolut.
Jag har tittat...
Man kan ju skriva ut det.
Ja, det kan man, självklart. Men jag skriver inte ut 400 sidor på min skrivare som tar 15 papper liksom. Det är bara fetglömma.
Jag hade gjort det för att spara 2,5 tusen. Okej, det kanske blir 50 spänn i A4-ark.
Ja. Men det blir nog mer än 2,5 tusen i din tid att sitta och klicka ut alla de här lapparna och fylla på papper.
Och så i vanlig ordning när man skriver ut något så ligger allt på golvet och ska du numrera.
Ja, och sen har det inte kommit något text på det heller, utan det är bit
allt. Allt är på tyska.
Om du skriver ut 50 sidor och 48 stycken av dem har lite skriftfel i mitten liksom. Nej tack. Been there, done that.
Ja,
så är det.
Ska vi gå vidare till nästa fråga?
Det kan vi göra. Sebastian Happala och Thomas Jönsson, Frej med flera, frågar, de är inne på det här med slipning. Och vad som är den bästa slipmetoden, hur man blir av med råägg. Ja, lite omslipa helt enkelt, eller ja, skärpa upp dina äggverktyg.
Ja, det är väl det handlar om egentligen, skärpa, så att säga.
Mm. Vill någon av er börja?
Ja, Jonas är ju väldigt inne på det här med stenar just nu, så att Shoot. Vad är den bästa slipmetoden, ja. Jonas?
Ja, fan, det frågar du. Har mycket alltså. Press på det nu, va?
Ja, 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 jo, så är det väl kanske. Nej, men det är väl det, alltså det finns ju miljoner så olika sätt att få saker och ting vasst eller få skärpa på det. Det kan man göra med en sten liksom.
Ja.
Men just slipa på sten, alltså såna, om man nu pratar slipstenar, så är det ofta, om man tänker de här fyrkantiga japanska eller syntetiska stenarna då. Och det är ju först att det, man ska jobba upp den här råäggen som sagt. Och sen ska du egentligen polera botten mer eller mindre. Och det kan man göra på olika sätt. Och jag vet inte om det är någon som kan förklara bättre än vad jag kan, för just nu så står det lite still i mitt huvud hur man ska förklara det med ord.
Jag tycker en bra liknelse, även om den inte är 100%, är att egentligen likställa äggen och när du slipa med papper som du viker över sin egen fog, om du är med på vad jag menar.
Ja, absolut.
Men det du gör egentligen att du börjar slipa på ena sidan, den graden som du vill ha, 15-18 grader är ju vanligt till exempel för kocknivar och det vi gör. Och när du har slipat då ett tag över hela ägglängden, så känner du från andra sidan det vi kallar råägg, och det är egentligen att det skjuter över metall över apex, alltså där det möts på mitten och där det blir egentligen nollpunkten. Och när du skjuter över det på andra sidan, ja, och då känner du över hela ägglängden, då vänder du och så slipar du på andra sidan tills att du har puttat över det på andra sidan igen och känner efter det. Och då vet du ju att då har du ju slipat fram en ny mittpunkt. Ja, på båda sidorna. Och då vill du ju få bort den här råäggen, för att är den kvar så kan du liksom, ja, du kan ju till och med uppleva det vast, men sen när du börjar använda den så känns det slö, och det är för att råäggen sitter kvar. Och för att få bort den så kan man egentligen säga att man striglar bort den. Och på, nu slipar ju jag uteslutande på vattenslipstenar, men det är ju egentligen att på du alternerar sidorna varje sida varannan gång med lätt tryck för att vika den där råäggen då över sin fog. Likt ett papper, att viker du tillräckligt många gånger så blir det ju bräckligt och till slut så släpper det av sig självt. Och så säger jag där, vi som härdar våra knivar väldigt högt så får ju vi en väldigt hård ägg. Så den lossnar ju mycket lättare skulle jag vilja säga än många av industriella knivar. Och därför såg jag också någon som hade liknande med ostar. Att en kniv på 65 HRC är mer som en parmesan. Alltså du kan ta den och så bryts den nästan utan tryck.
Ja.
Medan en industriell kniv på kanske 56 HRC är mer som liksom en hushållsos. Det liksom viker och viker, men det händer ingenting. Så, men jag tycker det har varit bra. Jag har kört några slipkurser för restauranger. Och det här har liksom varit bra för att få in liksom teorin. För mycket av det man ser på nätet också missar man. Eller de missar liksom, vad är det man faktiskt gör. Vad ska jag leta efter? Så det jag skulle säga, det är ju egentligen slipa, försök hålla jämn vinkel oavsett om det är på bandslipen eller om man slipar på pappershjul på en bänkslip eller en bortslipstenar. Vänd på den, känn med fingertopparna längs med slipfasen upp mot äggen. Det ska kännas egentligen att det hakar i något i fingertopparna. När du har gjort det, då byter du sida och så slipar du tills du känner rågen. Känner du inte rågen, då ska du fortsätta slipa. För det är ju liksom den det enda tecknet du får på att du har gjort det rätt. Och sen så strigla. Jag brukar känna med fingertoppar 3 stycken och så drar jag längs med på äggen. Det jag vill känna då.
Och i nästa avsnitt så är Axel stämd.
Nu ser inte ni Axel här vidare. Men hans fingertoppar är rätt sargade.
Ja, de är ganska sargade. Men det är ju också. Jag har försökt hitta något annat sätt för att bespara mina fingertoppar.
Men jag kör ju den här, alltså jag gör samma sak jag känner på äggen med, men jag kör den här trefingermetoden, så att jag känner ju liksom att det är svårt att förklara. Jag känner ju spontant någonstans att det här är kanske lite videoläge faktiskt på att lägga upp i på Facebook precis. Eller någonting sånt, bara för att liksom illustrera lite grann vad det är vi pratar om. För att på något vis du lär dig känna någonstans när du har fått bort råäggen med att liksom känna på äggen, fast du inte behöver dra kanske då. Va? Så, att, så man ser ut som precis. Axel då, va? Utan att man bara känner att du har bettet där, om man säger så.
Man känner det, och skulle jag försöka beskriva det hur jag känner det, så är det att är råäggen kvar så känns det nästan som lite kornigt och bräckligt.
Ja, absolut.
Nästan som att jag kan flytta på den.
Mm.
Medans att, och det är det jag vill känna också för toppskärpan, att skär det in i fingertopparna och dra lite, då är det bra. Blöder jag, då är det bra.
Då är det
bäst. Nej, det är när du lägger fingrarna emot och så känner du att rör jag nu, då jävla skär jag mig.
Ja, precis. Ja, men det är ju, alltså så är det ju.
Det är den känslan.
Det handlar ju lite grann om, precis. Jajamän.
För kroppen säger
ju... Sen kan man ju...
Hjärnan gör ju faktiskt att den säger ju ifrån. Om du tar i någonting sådär försiktigt med som det här trefingergreppet vi pratar om. Att om du känner på äggen och bara håller still så är det inte så farligt. Men så fort du försöker röra så säger hjärnan till dig att gör för fan inte det här.
Nej, men det är så är det ju.
Fortsätter man...
Tills du har gjort det 1000 gånger, då tränar man bort det.
Ja, vill man skada sig så då tränar man ju bort det såklart, men...
Sen får man smedhänder, sen så känner man ingenting idag. Då kan man skära och skära, det händer fan ingenting.
Något jag har märkt som funkar väldigt bra, som heller förmodligen inte är bra för fingrarna, det är ju att lägga äggen på nageln när du har slipat klart. Och så bara lägga dit den med väldigt, väldigt lätt tryck. Och då när du, om du drar kniven framåt och bakåt så ska den liksom nästan ta tag i fingernageln.
Mm.
Tycker jag är en bra referenspunkt på kockknivar då. För du vet att du har en bra mikrotandad ägg som skär bra. Medan det funkar ju kanske inte på täljknivar då, där du vill ha en så polerad ägg som möjligt. Så det är ju väldigt...
En tomatdöda har du.
Ja, jajamän, om det fastnar i nageln sådär, ja. Bara av att lägga dit den.
Nej, och sen bara en andra handfulla tips. Alltså om man har svårt att få bort roäggen, så har jag också märkt att disksvampar har ju, alltså Scotch Brite på ena sidan, alltså det gröna är plastiga. Och har man svårt att få bort den så tar man bara lite lätt äggen över, speciellt på hårda knivar nu då, i högre HRC-spannet. Så kan det vara liksom ett bra sätt för att få bort råäggen. En annan sak som jag märkte också är att potatisskal. Drar du bara äggen genom potatisskal så kan du få bort råägg. Mm. Annars är det ju också liksom i 2-4 eller i mjukträ. Och dra lätt eller i kork. Det funkar också bra.
Jajamän. Det brukar ju... Ja, förlåt Jonas.
Jag kör du på,
ja, okay. Jag brukar märka att det kanske räcker med 5, 6, 7 äggledande drag på sista stenen. Då ser man ju oftast hur en lång skrånk nästan faller av.
Ja, absolut.
Och jag har faktiskt börjat gjort nu som Robin Dahlman tipsade om, att när du ska strigla bort den, så istället för att äggledande blir egentligen äggen emot dig och skjuter ifrån.
Nej.
Nu är hjärncellerna kors och tvärs.
Jajamän.
Ja, jag klipper bort det. Jag sitter på makten.
Ja, fel.
Men då tänkte jag ju bara repetera det du sa. Så jag får sista ordet.
Ja,
det var ingenting. Skitsamma.
Det är lugnt, jag var hjärndöd förut jag med.
När du var i min ålder.
Ja, precis.
Nej, tidigare när jag fick brain freeze.
Och jag vet, det var en annan också som frågade något med att slipa på bandslipen. Det gör jag aldrig. Men det är egentligen samma princip. Jag vet inte om någon av er har mer att tillägga än vad jag har där.
Jag kör, när jag slipar åt folk i byn som kommer med sina mjuka knivar. Slaktaren i byn, hans olika styckknivar och sånt där han har som också är mjuka.
Alltså byn, för att inflika, vad fan, du bor ju i Skövde.
Ja, jag bor utanför. Jag bor i en förort, va?
Ja, i förort, okej.
Okay. Ja, när herden kommer med mjöl och sina knivar. Ja,
då mår jag som bäst. Då får han en kniv varje gång. En tunna mjöd, en kniv.
Japp, alla grejer.
Nej, men det gör jag på bandslipen. För att dels så jag gör det för skit och inget. Pengarna betalar lite slipan och sånt här. Men jag tycker att det är en schysst grej att ha så här i närheten. Att folk kan komma med knivar och diverse verktyg och sånt här som de har som är slött. Men där kör jag oftast bara på... jag kör från mig på... jag spänner upp bandet rejält och sen kör jag på slacken. För att jag har märkt att det spelar ingen roll om du gör
en jätteplatt fin ägg eller om du gör en jättelätt konvex ägg på de här mjuka knivarna, det spelar ingen roll alls.
Nej, nej.
Utan det är ingen som betalar mig för att stå och tunna ur dem heller liksom. Så det är ett slitet 120, drar upp en ny råägg och sen kör jag med ett slitet Trisact A45 tills jag har en väldigt liten råägg och sen har jag ett polerband efter det. Så det är tre steg, det tar kanske, ja, jag tar nog i om det tar 5 minuter per kniv och slipar dem så att de rakar liksom.
Ja.
Mm. Och det är ju mer än väl för många som med såna här knivar som de oftast bara trycker i ben eller håller på att hacka fryst och sånt här.
Ja, visst är det så. Jag pratade med en slaktare på järnatten förra järnatten vi hade, ja, förra fredagen då. Och han sa ju det, de skärper ju, vad fan sa han? Alltså det, jag blev helt chockad. Men de skärper ju alltså typ vad sa han, 15 eller 20 sekund när de håller på att skär. Mm. Så att då står de ju med sina brynstål, så att de har ju inte, ja, vad ska man säga, det är ju inte riktigt den digniteten på slipning som man står och håller på med på stenar. Ah, då, men det är ju inte riktigt samma grej, det är ju liksom lite,
sen är det,
ja,
nog,
nej, de gör mer alltså, ja. Det är ju egentligen alltså mycket av det där, och just jag kollade, för jag fick en förfrågan på att göra en slaktarkniv som jag tackar nej till. För att jag känner att jag kan inte liksom tillföra tillräckligt med värde för en sån kniv. Och det är de många förlitar sig på, det är ju alltså att man har ett mjukt stål som du går att köra på en brynstav för att räta upp råäggen. Mm. I och med att de kör ju på brosk och senor och ben. Oh, som med liksom en kniv på 65 HRC hade ju bara satt smack och sen så har du ju hål i hela äggen. Och genom då att ha en mjukare stål så då rätar du ju bara upp råäggen egentligen.
Mm.
Och då får, det blir ju vast i sin mening, men det är ju liksom inte det vi pratar om riktigt.
Det du kan göra om du vill prova att göra en sån som fungerar. Jag har haft en slaktkniv ute på, som ett par jägare har haft ett år nu för att hårdtesta. Han har inte behövt skärpa den än. Och han knäcker ju bröstben och allt möjligt med det liksom.
Ja. Jo. Det är klart. Det handlar ju om lite vad man har för grejer med. Jag så ofta de här slaktknivarna som man köper idag som är massproducerade, de är ju kanske inte stålet något vidare på.
Nej.
Ja, ska vi gå vidare till...
Det kan vi väl göra. Jag känner spontant att jag kan ta på mig och göra en liten slipvideo.
Ja, men det vore jättebra.
Faktiskt. Med just på sten i alla fall, hur man kan göra för att få fram en hyfsat schysst ägg i alla fall.
Då postar vi upp den på både Facebook och Instagram då.
Mm. Yes, box.
Är det klart?
Kanon.
Yes, vad har vi mer för frågor här nu då? Vi har ju Thomas Gustafsson, han frågar då, vad har ni för tankar kring Mora Knivs köksknivserie? Svår fråga.
Ja.
Ja.
Jag har hållit i Mora Kniv, en av deras dock stora kockisar. Jag har väl inget egentligen, jag vet inte ens vad de ligger prismässigt. Alltså jag kan inte yttra mig om det. Däremot så har jag hört och jag sett i forum de som har dem och skriver om är nöjda, men liksom, jag kan inte lägga någon värdering i det.
Det beror på vad man jämför med. Alltså,
ja, så är det.
Det är som allt annat. Vad har man liksom, och vad har man i andra änden att jämföra med, som sagt.
Ja,
precis.
Jag kom faktiskt på innan, då vi pratade om det här innan lite grann idag på, i gruppen där, var och jag slipade en gång för inte så jättelänge sedan, kom jag på. Men jag kan inte minnas sådär jättemycket om den. Väldigt lite yxig, men helt ok tycker jag, eller va? Det var liksom inget så.
Jag är också slipad, men den var ju liksom misshandlad av flera slipningar, så den hade ju så stort ägg så liksom...
Nej, den jag har...
Det säger ju inget, du kan ju inte yttra mig på. Det är ungefär som att någon skulle recensera en kniv av mig när någon har slipat upp den en centimeter och ägget helt plötsligt är en halv millimeter tjockt liksom.
Nej, eller nej, precis. Så är det ju. Så är det. Det går ju liksom inte att uttala sig om det.
Nej.
Sen hur de är liksom från boxen när du köper dem direkt. Som sagt, det går ju inte att säga hur de är. Jag har inte hållit i någon som har varit helt nöjd. Den jag hade och slipade, alltså den var välhållen. Han hade hållit efter den. Så det var liksom inga konstigheter så sett.
Mm.
Men ja.
Men alltså skulle man, om man är inne på just det ämne, alltså som jag rekommenderar, alltså är man ute efter en bra kniv för en liten peng, så IKEA 365 Plus, en väldigt funktionsduglig kniv för den lilla summan. Med liksom okej stål, bra skärpa för en liten peng.
Ja, du kan ju gå ut och skära ut en profil i motorhuven på bilen med.
Ja, okej, ska jag vara ärlig då? Det var du som sa att jag skulle vara snäll på.
Ja, men det får man vara. Ja. Inget ont om Mora kniv, för de gör mycket fina grejer. Men Ikeas knivar har jag inte mycket för faktiskt. De går fan inte ens att slipa.
Nej, men så tycker jag generellt om alla industrialiserade knivar.
Det är ju det som är grejen. Det är ju som han säger, vad har man att jämföra med? Nej. Alltså det vi håller på med, det är ju en helt annan grej egentligen. Så att det blir ju liksom inte riktigt samma. Det är svårt att jämföra det.
Ja, nej precis. Jag menar, vi kan ju inte spotta,
så skilda världar på något
spotta ut knivar för 200 kronor styck. Liksom. Det är ju fan inte ens vad står det för kniv kostar.
Nej, det går ju inte. Alltså så är det ju. Så är det ju. Mm. Det är ju...
Nej, det blir ju att jämföra päron och äpplen.
Ja,
det
ja lite faktiskt. Jajamän, det är helt rätt. Mm.
Ja, känner vi oss klar? Ska vi gå på veckans pryl? Vår nya punkt.
Jajamän.
Och det är egentligen en punkt som vi tänkte att många gånger så kan jag tänka, fan vad smart, fan vad har jag inte gjort det här jämt för? Och det kan vara med de mest banala sakerna. Så vi tänkte att vi ska dela med oss av vår veckans pryl så att ni också kan testa och utvärdera om det är något som passar ert makeri. Och jag kan börja då. Mm. Jag har ju en uppsjö av veckans pryl. Men jag börjar med det som liksom... Jag skulle kunna säga att utan den här prylen så hade jag aldrig kunnat producera bara så effektivt som jag gjort idag. Och det är min helmask som är fläktassisterad. Min Sundström SR500. Det behöver väl inte just vara den, men nu är den jag erfarenhet av. För jag har stått som många andra med halv och hel mask när jag stått och slipat och andas under tryck och stått och dräglat i den där masken och hostat. Och, men jag kände ju längre, eftersom att jag har ju sån liten yta där jag är nu och så dålig luftcirkulation, så jag måste ju liksom ha på mig masken hela tiden, och står jag en hel dag då är jag helt slut i huvudet efter att ha stått och andas den där halvmasken. Så jag tänkte att ska jag liksom fortsätta där, men då måste jag investera. Och då tycker jag som du testa en hel mask då. Och det var ju som natt och dag, det var ju som en uppenbarelse. I och med att du får ju övertrycket, du har inget för mun, du har ju liksom full syn i och med att det är liksom ett visir. Och på den här modellen som jag har så kan du ju vika upp bara enkelt skärmen liksom. Och sen drar du ner den så fäster den ju sig över hakan. Och den är helt suverän. Liksom... Ja, det går inte att beskriva. Och det är också väldigt prisvärt. Alltså det där ger sig liksom, jag tror det där har redan återbetalat sig i den effektivitet som har blivit högre. Och filtrerna är ju samma som är till Sundströms halvmasker som finns överallt, som inte är så dyra heller. Så jag skulle verkligen rekommendera en hel mask till de som kanske inte bara gör det på hobby, men kanske står och slipa i alla fall ett par gånger om dagen. Eller gör det liksom i mängd, för det är verkligen... Ja, det är natt och dag. Den enda nackdelen, det är att fiser man så håller man på att ta av.
Så är det rätt i ansiktet på dig själv.
Ja, för insuget sitter ju precis i röva.
Jajamän. Men du, det är som de säger, egen skit luktar bäst.
inte när den cirkulerar runt.
Jag har en liten historia. På just de här maskerna. För det var så här att vi rev ut en massa isolering på jobbet för inte så länge sedan. En hel stor vind, det var väl en 400-500 kvadrat eller någonting. Och då gick ju alla med såna här masker. Så att då och var lite kass i kistan den dagen, det var nog det bästa jag har gjort. Det var det bara att smyga upp bredvid någon som stod och grävde isoleringen och så kittlade till lite. Och så sprang de.
Ska vara fan att vara arbetskamrat med dig. Det märker man ju.
Ja, vad roligt.
Ja, så är det. Ja. Har du någon pryl, Patrik, som du känner är...
Jag har ju inte använt så mycket prylar bra. I veckan. Men...
Men det kan ju bara vara som
ja,
helst.
Ja, det jag känner, som den här veckan som jag inte hade klarat mig så bra utan, det är att jag har en ganska gedigen pinne för när jag handgnuggar de här bladen som jag testat på hormon och sånt. Då. Speciellt när du ska ha en kloss med en radie på, för att jag skålslipar ju alla mina mindre jaktknivar och sånt också. Och då kunna hålla i lite större handtag och bara nypa fast sandpappret med tummarna, det spar händerna nog fruktansvärt faktiskt. Gör det. Det är nog det jag har haft mest nytta av den här veckan. Det, i och med att jag hållit på med det här då. För när man sitter där med sina små klossar och man nyper ihop med fingrarna på, det håller ju inte.
Nej, det är sant. Så är det är rätt skönt att ha liksom lite vettiga grejer just till när man ska hålla på med handslipning.
Mm.
Absolut.
Ja, och att du, när du har någonting rejält att hålla i, att du liksom mer kan, ja, du kanske börjar gnugga försiktigt, men sen att du kan lägga i mer vikt utan att det blir jobbigt för händerna också.
Precis.
Gör ju väldigt mycket. Du får ju ut så mycket mer av de här små sandpappersbitarna.
Absolut. Visst är det så.
Mm. Och du då, Jonas?
Ja, veckans pryl. Ja, det borde ju rimligtvis vara alla mina älskade stenar. Nej, men min Maruyama Chirosuita får jag väl säga veckans pryl. Den är helt underbar. En japansk natursten som jag har använt. Ja, jag använder nästan alltid den att avsluta på. När jag gör sån här stenfinish då på sidorna, på bladen så att säga. Den hade jag inte klarat mig utan, kan jag säga. Den är helt underbar. Mm. Så det får väl vara min veckans pryl. Om jag nu ska ha.
En jättebillig japansk natursten.
Ja, jättebillig är den, absolut. Behöver inte säga vad den kostar. Inte om min sambo lyssnar på detta i alla fall.
Nej, tur är väl det.
Alltså slipstenar bara för det, alltså det är ju kanon även på lägre, alltså grit att jämna faserna.
Absolut. Alltså,
för mycket pratar man ju om Kazumi och liksom effekten att det etsar bladet så du får kontrasterna, men bara för att ha det för att jämna faserna så är det ju helt suveränt att köra på sten istället för liksom.
Oh ja. Så är det. Du får ju en helt annan typ av, det är lättare att få det jämnt liksom. Du jämnar ju ut alla ojämnheter om du har low spots eller alltså låga punkter så att säga på i slipningen då, som du oftast får när du kör med bandslipen då, att man kommer liksom inte ifrån att du får låga punkter i slipningen och då jämnar du ut den med stenen då. Det är ju inte så lätt kanske när man kör ice grinds och sådana här grejer om du inte håller på med fingerstenar som är lite större och så, men just alltså när du kör konvexa slipningar eller liksom flat grinds då, alltså platta slipningar om man nu ska säga så är det väldigt, väldigt, väldigt bra hjälpmedel att få det jämnt så att säga. Absolut. Mm.
Ja, då kör vi sista punkten då.
Ja. Vad händer i veckan då?
Vad händer i veckan då?
Varför gör han på detta viset?
Ja.
Nej, men
har Birk Borkarsson en blötjänsk?
jag kan väl börja. Ja, jag har inget speciellt så. Det är väl bara till att tugga på med det man håller på med. Nu ska jag våga inte säga att jag inte ska färdigställa någonting, för det kommer jag säkert att göra. Men ja, det är väl bara till att köra på med det vanliga. Jag har ett gäng knivar som ska påbörjas och förmodligen så blir det väl kanske något avslut också. Försöka få iväg lite grann. Jag har sålde några stycken förra veckan, så att jag ska försöka packa dem och skicka imorgon hade jag tänkt i alla fall. Det börjar med.
Men är det främst Gyotos? Alltså för ja. Stora typ ja. 240?
Ja. Ja. 230 och uppåt är väl det som går mest skulle jag säga. Mellan 230 upp till 250-260 kanske är väl det som är vanligast. Då. Sen är en och annan sujihiki då. Sujihiki, jag kan fan inte uttala det. Men det är inte så ofta. Alltså det är ju mest Gyoto i de storlekarna. Då. Det är ju 230 är något sånt där, någon sorts gyllene tal. Att det är många som gillar det. Det är mycket där om runt som går. Det är väldigt lätt att få sälja faktiskt.
Och bara där också, gyota, alltså en kockkniv pratar vi om.
Ja, precis. Ja, vad man nu ska säga.
Bonspråk. En lite mer österländsk kockkniv. Eller vad man ska säga.
Ja.
Den ser ju inte ut som den här klassiska tysken eller franska.
Nej, det gör det ju inte. Även om många kallar en gyota, alltså en tysk för en gyota också, när de tillverkar, alltså custom tillverkar. Men det är ju inte egentligen, om man ska vara helt ärlig. Så är det. Det är väl det jag ska pyssla med, hade jag tänkt.
Mm. Patrik då?
Jag ska fortsätta. Jag har tre damaskblad som jag håller på och gör finish på. Jag ska försöka göra färdigt här nu så jag kan etsa dem. Se lite mer. Jag har ju en hum om mönstren, hur de ligger, men man ser ju aldrig helt förrän man är färdig liksom. Vad jag vill välja in för skaftmaterial och sådär. Så det ska jag väl göra. Och sen ska jag försöka hinna med och limma lite, laminera lite skalor till, eller ja, skaftsidor till de här fulltånge knivarna med hamon då. Se vad jag har på hyllorna som kan passa ihop. Det är väl lite min plan.
Första jag ska göra imorgon, och imorgon det är alltså måndag då. Ja, det är åka till postterminalen med 100 papprör.
De lär tro att du är dum i huvudet på något vänster.
Ja, och då kommer ju någon typ av rutin slå in. För de har ju säkert så här en gyllene gräns på, är det 100 försändelser i suspekt rör? Som är rörbarn, då trycker de på den här röda knappen. Då kommer Säpo och brottar ner med. Och så river de upp dem.
Jajamän.
Kastar dem på golvet.
Förmodligen. Det bombar.
Ja, precis. Nej, och sen efter det då ska jag börja, eller jag ska bokföra. Fy fan vad tråkigt. Men det har jag har inte bokfört på flera månader nu. Fokus har varit i produktion. Men sen så har jag några customs. Jag har en som jag vill få väg den här veckan till. Jag ska försöka göra klar. Och sen börja beta av listan på customs och även kombinera med att lägga upp i webbshoppen knivar då. Men att landa lite, jag tror jag ska ta någon välförtjänt ledig dag och jag ska förverkliga sambons projekt ute också och hjälpa oss snickra till staket och rosenpergolas och fan hans moster.
Jajamän. Sånt måste jag
ha. Det är det.
Ja.
Ja.
Härligt.
En timme, 41 minuter, 35 sekunder. Det är inget problem att prata.
Vad sa du, en timme?
41 minuter, 45 sekunder.
Du sparade din inspelning på sen förut, för jag har en timme, 19 minuter.
Ja, det har jag med.
jag kollar på Skype.
Ja, okej. Okay.
Jaha.
Ja. Jaha. Det är... Jag kan inte
ens. En timme 41 minuter.
Men jag kom in lite senare. Jag kom in lite senare. Jag sa att jag är lite sen på. Alltså. Ja, men härligt.
Ja. Men då säger vi tack och hej och så syns vi om en vecka.
Yes.
Jajamän.
Ha det gött.
Hej.
Hej.
Knivpodden!